Så, god morgon allesammans och välkomna till möte. Och som ni ser så är det lite glesare i bänkarna än vad som är normalt. Och det har att göra med att en grupp av oss har åkt till Israel för en vecka. Så vi är lite sådär smått avundsjuka på dem på ett positivt sätt givetvis. Och vi ser mycket fram emot att höra deras vittnesbörd. Och jag har själv varit där en gång och det kan väldigt lätt bli turistfälla. Folk bussas till de här olika platserna och så vidare. Men det som vi gör i det här fallet med de här grupperna, om jag har hört och förstått det rätt, så är det väldigt, väldigt annorlunda. Och visst åker man till en del av de här platserna, men de är väldigt, väldigt speciella guider och pastorer som är med och det görs väldigt, väldigt intressant. Så vi tror att de har en fin tid. Och vi kommer att fortsätta vår serie. Vi har haft ett litet uppehåll här ett par söndagar av olika skäl, men just om Israel och Israels plats i historien och hur den tyvärr då alltid har varit förvriden, alltså av nu skulle jag vilja säga massmedia, men alltså av Satan under alla år. Och liksom, ja, vi vet alla de här detaljerna, men att Gud är väldigt klar över i sitt ord, Bibeln, att Israel är hans utvalda folk. Och vi har sagt det gång på gång på gång, att det handlar inte om att Gud favoriserar någon folkgrupp eller någonting sådant, utan det handlar om att Gud älskar hela mänskligheten och han har en plan för mänskligheten att köpa tillbaks den eller friköpa mänskligheten till sig själv efter att Adam och Eva har fallit. Och i den planen så har Gud utvalt ett folk. Och vi sa att det fanns tre olika skäl, om det är någon som kommer ihåg det. Första skälet till att Gud reste upp det judiska folket var att skriva och bevara skrifterna. Och det är en diskussion i sig, om som många säger, ja, men Bibeln liksom, ja visst, det kanske finns någon kärna av sanning i Bibeln och så vidare. Men den är ju omskriven och den är ju liksom manipulerad av människor. Och är den ens Guds ord från början, därför att det är ju människors tankar om Gud. Sådana saker har vi alla hört. Men vi vet att Bibeln är ett extremt tillförlitligt dokument. Och jag skulle vilja säga egentligen det enda tillförlitliga dokument, om man ser det ur ett historiskt perspektiv, som vi kan gå till, därför att det verkligen är Guds ord. Och han använde judarna för det profeterna där att skriva detta ord och för att sedan bevara dessa skrifter. Och sedan så var det ett annat skäl också, och det var att uppenbara Guds karaktär. Att vem är Gud? Alla de här andra folken, de tillbad avgudar, och vi vet att alla avgudar har sitt, allt avguderi har ett demoniskt ursprung. Bibeln är väldigt tydlig och väldigt klar över det. Och när människor börjar att tillbe avgudar så förfaller vi som människor. Och vi ser många folk, det här är ett litet område som är lite känsligt, inte så lite heller, när man talar om att något folk eller något land skulle så att säga vara överlägset något annat på grund av att man skulle ha fått den kristna tron till sig. Oj, oj, oj. Det är inte populärt bland postmoderna människor. Men likväl så finns det ett samband. Där vi ser hur människor har verkligen hamnat väldigt lågt i sina liv därför att man har tillbett avgudar. Olika religiösa system har byggts upp bland folk. Och det var så på den här tiden också. Men Gud reste upp ett folk, och när de var lydiga och hade gudfruktiga ledare, då var de annorlunda. Vi har det mest klassiska exemplet när drottningen av Saba kom till Israel och hon hade hört talas om Salomons vishet. Hon hade hört talas om vad som fanns i landet, men hon sa ändå att inte om att hon hade bara hört hälften. Ofta brukar det vara tvärtom, att folk blåser upp grejer och sen när man ser det, det var inte så märkvärdigt. Men faktum är att det var fantastiskt det som fanns i Israel när Israel var lydigt Gud. Och faktum är att det här var ingenting exklusivt. När folken sedan hade en relation med Israel, ett utbyte med Israel, då blev de också välsignade. Så välsignelser som Gud ger till någon är aldrig exklusiva i den bemärkelsen. Guds hjärta är alltid att välsigna alla. Och det tredje och sista skälet, eller den tredje och sista punkten när det gäller Guds utvalda folk, det är alltså att något folk skulle föra Messias in i världen. Och nu börjar vi närma oss jultiden. Och vi kan ha mycket att säga om julens innehåll och julens ursprung, hur kristen den egentligen är, men det är en helt annan historia. I alla fall så vet vi att vi talar om hur Jesus föddes. Föddes av Maria, föddes av en jungfru. Och Maria var en jude, eller en judinna. Och det skedde också ett mirakel, att det var genom den här vägen. Så tre saker som Gud reste upp folket för att göra. Skriva och bevara skrifterna, uppenbara Guds karaktär och att föra Messias in i världen. Och Gud slöt ett förbund med Abraham. Och ni kommer säkert ihåg att vi sa att det var bokstavligt, det var bindande, det var villkorslöst och det var evigt. Det här är bara repetitioner, men förbundets innehåll innehöll tre saker. Land, alltså konkret mark. Det här kommer att vara era gränser. Vi har ännu inte sett Israel ha samtliga eller exakt de gränser som Bibeln talar om vid någon tidpunkt egentligen, inte ens under kung Salomons tid. Så vi vet att det finns ett löfte där som kommer att uppfyllas i framtiden. En nation, ett folk som finns, och de finns ibland oss. De är ganska små oftast, de här grupperna, men de finns överallt. Vi träffar på judarna och det är någonting fantastiskt i sig. Och förbundet innehöll också välsignelse. Och även då förbundet var villkorslöst i den bemärkelsen att Gud skulle alltid vara trofast att uppfylla sitt förbund, så var välsignelserna temporära i bemärkelsen att många gånger så var de olydiga mot Gud och de blev inte delaktiga. Den generationen blev inte delaktig av välsignelserna som Gud hade så att säga inom förbundet. Kommer ni ihåg sen i femte Mosebok, fjärde kapitlet, verserna 23-31. Vad hade vi där? Jo, vi hade en 10-punktsförutsägelse, alltså en profetia som hade 10 punkter om vad som skulle hända med Israel efter det att Gud hade ingått det här förbundet med dem. Med Abraham rättare sagt. Vi kan läsa det. Femte Mosebok kapitel 4 och vers 23. Början i vers 23 fram till 31. Tag er tillvara så att ni inte glömmer det förbund som Herren er Gud har slutit med er. Så att ni inte gör er en avgud, en bild tvärt emot vad Herren din Gud har befallt dig. Ty Herren din Gud är en förtärande eld. Han är en nitälskande Gud. När du har fött barn och barnbarn och ni har bott länge i landet, om ni då försyndar er genom att ni gör er en avgud, ett slags bild, och därmed gör det som är ont i Herrens, din Guds ögon och väcker hans vrede. då tar jag idag himmel och jord till vittne mot er, att ni snabbt kommer att utrotas ur det land dit ni nu går över Jordan för att ta det i besittning. Ni kommer inte att leva där länge utan kommer att helt förgöras, och Herren ska skingra er bland folken, och endast ett litet antal av er ska bli kvar bland de hedna folk som Herren ska driva er bort till. Där ska ni tjäna gudar som blivit gjorda av människohänder, gudar av trä och sten. Ni kan varken se eller höra, äta eller lukta. Men om ni där söker Herren din Gud, ska du finna honom, om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. När du är i nöd och allt detta händer dig i kommande dagar, då ska du vända om till Herren din Gud och lyda hans röst. Till en barmhärtig Gud är Herren din Gud. Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska inte glömma det förbund han med ed har ingått med dina fäder. Så här har vi det. 10 stycken förutsägelser. Den första är att judarna kommer att bryta förbundet. Okej, det gjorde de direkt. De började att tjäna avgudar. Sedan så blev de drivna från landet. Vi sa det tidigare. Babylon tog över sydriket. Assyrien tog över nordriket. Israel delades i 2 riken. De drevs bort. De blev spridda bland nationerna. Och det står att de skulle vara få i antal. Bara små kvarlevor här och där. Men de fanns kvar. Och nu kommer vi till den 5, 6 och 7 punkten i den här profetian. Och den 5 punkten är att de ska tjäna andra gudar. Och det var det de gjorde från början, och därför de drevs från landet. Men även när de var bland de andra folken. Och då kan man tänka sig att man kan tycka då liksom att borde de inte vakna upp? Är inte det intressant liksom hur vi många gånger tänker liksom att vi blir väckta av Gud. Någonting händer i våra liv, vi liksom vaknar upp, vi förstår att någonting är fel. Men likväl så är vi tillbaks igen på de här områdena. Och jag menar, hur många gånger tittar vi inte på Israel och tänker att men hur kunde de? Hur kunde de? Jag skulle aldrig ha gjort så. Visst, det är precis det som är poängen, att jag och vi och ni alla gör precis samma sak. Det är bara det att här är det så konkret, därför att Gud har skrivit om det och han har liksom arkiverat detta så att vi ska se det. Men principen i våra hjärtan är den andra. Vi tjänar andra gudar. Och redan i Egypten, när Israels barn var slavar i Egypten, så frestades de att tjäna andra gudar. Och det är intressant att se att när Mose förde folket ut ur Egypten, så kommer ni ihåg hur Gud gav honom auktoriteten att slå landet med 10 stycken plågor. Och det är intressant att se att när vi studerar de här olika plågorna som gick över, eller straffdomarna som gick över landet, så ser vi att allihopa hade att göra med deras avgudar. Det var alltså, Gud slog rakt mot det egyptiska avguderiet. Det ser man inte först, man tycker bara att det är 10. Men när man tittar på vilka gudar de tillbad och vilket religiöst system de hade, så ser vi att det var fallet. Och det intressanta är att även när de kom ut ur Egypten och de hade gått in i löfteslandet, så ser vi även där att de var sugna på att tillbe de här egyptiska avgudarna. I Hesekiel kapitel 20 och verserna 7 och 8 så står det att de liksom, de gav aldrig upp sina avgudar. Och hela historien är helt sanslös. Tänk er själva vara i ett land. De visste precis, Mose hade förklarat för dem om alla de här sakerna. De förs ut ur landet. Röda havet delar sig. Och innan det hade de sett de här 10 plågorna gå över landet. Allting skedde helt sanslöst, helt mirakulöst. Och ändå, bara för att Mose råkade vara borta en liten, liten tid, så bygger de sig en kalv, en guldkalv, som de dansar runt och säger att det här är vår Gud. Och vi som moderna människor säger naturligtvis, ja men sånt, det var ju liksom gammal vidskepelse, sånt håller ju inte moderna västerlänningar på med. Vi har inga guldkalvar. Jag skulle kunna nämna ett antal guldkalvar som finns i det här landet som människor dansar runt dagligen. Som är precis samma princip. Vi kan ta oss själva som ett exempel. Gud gör någonting i vårt liv och vi säger liksom, jag ska alltid tjäna dig på alla sätt, Gud. Sen efter en stund när behovet är borta, då blir vi lite kaxiga igen. Så går vi tillbaks till våra avgudar. Mönstret upprepas hela tiden. Profeterna vittnade om hur de hela tiden längtade tillbaks till avguderiet. Och det var egentligen bara under Samuels tid som var en domare och en profet. Men så länge han fanns och påverkade Saul och landet, och likadant under kung David och den första tiden under kung Salomon, som det inte fanns något riktigt avguderi i landet på det sättet, åtminstone inte officiellt eller synligt. Men sedan vet vi att Israel hela tiden tillbad avguden. Och när de gick som fångar till Babylon så kom de tillbaks. Pastor Peter delade om det här i våras vid ett tillfälle, om att det var i princip 1% av folket som kom tillbaks för att bygga upp landet, templet, staden och så vidare. 1%! Och vi tycker liksom det är helt otroligt. Vad var de andra? De var kvar i Babylon och tillbad avgudar. Och jag menar, när vi tittar på församlingen, hur många är vi här idag? Man tycker liksom, vad gör alla andra människor? Ja, det finns andra kyrkor, absolut. Men det är ganska gles där också, som vi vet. Om vi tittar på statistiken, förutom då om det är någon kändis som kommer till någon kyrka och sjunger julsånger och så vidare, då kommer folk. Men i övrigt så är det ingen som kommer så där liksom för att höra Guds ord speciellt mycket. Och det är intressant, 1% kom tillbaks. Hur liten del av befolkningen är det som hungrar och törstar och längtar efter Guds ord? Jag tänker liksom, en dag kommer Jesus tillbaks. En dag, då är det slut med allt tjafs här nere på jorden. Pangbom, det är slut. Det är som jag säger, det är som när tonåringen har fest hemma liksom, och pappa och mamma kommer hem oförväntat. Och helt plötsligt bara stänger av stereon. Musiken blir bara tyst. Man bara står där. Vad har hänt? Hjälp. Mamma och pappa hemma. Liksom att samma sak är det. En dag så liksom allt som larmar, allting som händer i den här, det är över, det är slut. Det finns inte mera. Och jag tänker liksom, den dagen kan vara extremt nära. Men ändå så har vi så litet intresse. Och jag säger det bara från mitt eget perspektiv. Att det skrämmer mig hur otroligt ljumna vi kan vara gentemot de bibliska tingen. Och jag säger det inte i fördömande tankar, men jag säger, tacka Gud att vi har denna bok. Tacka Gud att vi kan gå till en plats och höra predikan. Tacka Gud att vi har vad vi har. Låt oss inte tappa detta. Låt oss inte dras bort till avgudarna. Låt oss inte dras bort till allt det som finns där ute. Låt oss inte ha de här ljumna hjärtanen. Ett hjärta, flera hjärtan. Jag kunde inte börja det ordet. Så låt oss inte gå in på det. Men, och det är väldigt intressant att se att Esra och Nehemja, de kämpade med även den här lilla kvarlevan, även den här procenten som kom tillbaks. Även de drogs till, det fanns liksom andra folkslag där och de kunde inte liksom hålla sig utan att de började att ingå vissa äktenskap. Och helt plötsligt började andra grupper att samlas. Och de började blanda sig med andra grupper. Och det är intressant. Det var Babylon. Sen tog Babylon över av perserna. Och perserna, perserkungen, talade Gud till hans hjärta. Så han sa, ni får gå tillbaks och bygga upp ett land, ett stad och ett tempel. Sedan togs perserna över av grekerna, Alexander den store. Och Alexander den store, han hade en slags imperialism som var ganska vänlig. Han förtryckte egentligen inte folken så mycket. När han väl hade tagit över dem så fick de stor frihet. Men han var också en ivrare av att grekiskt tänkande, grekisk filosofi, grekisk religion skulle spridas bland folket. Det var en slags kulturimperialism som visserligen var ganska vänlig. Och judarna hade frihet att praktisera sin religion och alla de här sakerna. Och de gjorde det också. Men det var andra tankegångar som smög sig in. Ungefär som det är hos oss idag. Vi är en församling, men om vi börjar titta på vad vi tror på så är vi ganska chockade många gånger av hur influerade vi är av världen runt omkring oss. Vilka tankegångar, vilka filosofier, vilka ideologier som den kristna kyrkan har blandat sig upp med. Och någon säger, jag vet inte vad du talar om. Okej, kom till bibelskolan. Nej, men kom liksom att det finns så mycket sådana saker. Och efter att Alexander den store var borta så var det fyra generaler som tog över och de stred ständigt. Och Israel låg liksom precis där i mitten, så att de drog över liksom fram och tillbaks där. Och, de blev, och det var en man framförallt som en av de här grekiska generalerna som... jag tror han hette Antioch eller någonting sånt. I alla fall vad som han gjorde, det var att han ville tvinga judarna att tillbe de grekiska gudarna. Och dessutom så offrade han en gris på deras altare i templet, vilket var den absolut värsta skändelsen som man kunde göra för en jude. Och han gjorde detta. Så det var många, många olika personer som drog igenom. Och det fortsatte. Efter grekerna kom romarna. Och de styrde militärt och regeringsmässigt. Men det var ändå det grekiska tänkandet som överlevde. Men romarna hade sina problem med judarna. Templet förstördes år 70 och år 125 efter Kristus så drevs alla judar bort från Jerusalem och de fick inte ens bo i staden. Det var alltså förbjudet för en juda att bo i staden. Och man gav också namnet till området Palestina därför att man ville håna Israel eller håna judarna för deras gamla fiender. Alltså filisterna. Det här var alltså ett namn som gavs till området som ett hån. Att det finns inte längre något Israel. Det finns inte längre någon plats som de har. Och det är intressant att efter det här så helt plötsligt. Den kristna församlingen var förföljd under hundratals år. De första århundradena. Och det var också judarna. Det går nästan alltid hand i hand. Att den kristna församlingen förföljs, den sanna församlingen, och att judarna förföljs. Och sedan hände det någonting i det romerska imperiet. Vad? Jo, att en viss kejsare trodde sig ha hört från Gud att i detta tecken så ska du segra. Och han blev kristen enligt historien. Men hur kristen var han och på vilken form av kristendom var det han egentligen var intresserad av? Det är en lång debatt i sig och vi ska inte gå in på den. Men vad som hände var att nu var inte längre kyrkan förföljd. Den hade istället blivit en statsreligion. Den hade istället allierat sig med regeringen, det romerska styret. Och nu skulle alla romare vara kristna. Men vad hände då? Jo, de hade ju sina avgudar. De hade ju sina filosofier och religioner och ideologier. Vad hände med dem? Jo, de tog man naturligtvis med sig. Det var inte så noga, liksom. Och de fick kristna namn och så vidare. Om ni skulle studera de här sakerna så skulle ni bli chockade och se det som vi kallar kristendom i västvärlden. De traditionerna. Hur extremt influerade av hedendom de är. Jag säger inte att vi är det som en fri församling så förhoppningsvis i den utsträckningen som den traditionella är. Jag säger det inte nu för att skryta, jag säger det av tacksamhet. Därför att vi är en biblisk församling på det sättet vi söker skriften. Men det var helt otroligt. Så nu blev den kristna kyrkan bara kristen till namnet. Den var full av otroende människor. Den var full av avgudadyrkare. Och det betydde att de hade ingen aning om liksom, någon präst talade på latin som ingen människa fattade. Och man visste inte någonting vad som pågick. Så man tyckte att judarnas plats i historien, de har väl ingen plats där. Liksom, vadå? Liksom, de är bara kristusmördare. Så i den katolska kyrkan, i den ortodoxa kyrkan och även i den protestantiska kyrkan under senare år så var det mer eller mindre ett legitimt byte att förfölja judar. Varför? Jo, därför att de var kristusmördare. Gud har lämnat dem. Han har brutit sitt förbund. De har redan använt, eller de har redan förbrukat sin chans. De hade en chans, men de har förbrukat den. Och nu har kyrkan tagit deras plats. Det kallas ibland för ersättningsteologi. Att man ersätter Israel med församlingen. Man säger att alla de här löftena som finns i Gamla testamentet, de tillhör nu församlingen. Och då säger man också att de saker som talar om Israel och framtiden, nationen, gränserna, återsamlandet av nationen. Det är bara en ren tillfällighet att Israel råkar vara på plats där de är just nu. Men det är inte alls det. Det är Gud som uppfyller sina löften till sitt jordiska egendomsfolk Israel. Och det är inte samma löften som man har till sitt himmelska egendomsfolk, det vill säga kyrkan, det vill säga vi. Och varför säger jag det här? Jo, därför att Gud ska bevara en kvarleva. Och han har bevarat en kvarleva. De har varit följda i alla tider. Också korsfararna dödade många judar. Inkvisitionen. Överallt, även i de moderna tiderna. Eller i våra moderna tider. Så vet vi hur antisemitismen har varit väldigt utbredd. Och de levde i getton och så vidare. Och så småningom kom vi till andra världskriget. Vi kom till förintelsen. Men allt det här har blivit förutsagt av Mose i tredje Mosebok, av Jesaja, av Jeremia, av andra profeter, att de skulle tjäna andra gudar där de var utspridda, men att han skulle ändå bevara en kvarleva. Ändå skulle en liten grupp bli bevarad. Och det för oss till den tredje, eller den sjunde punkten, tredje för dagen, men sjunde i den här 10-punktsprofetian. Att Gud ska föra dem tillbaks till sitt land. Och den 14 maj 1948 så föddes nationen Israel. Men det hade börjat lite tidigare än så. Det började faktiskt genom en man som hette Theodor Herzl. Och han var en jude som var bosatt i Budapest. Och det här var runt 1860. Och han studerade juridik, men senare blev han en journalist. Och han trodde att människan nu, som man trodde i många sammanhang på 1800-talet, att människan hade blivit så god och så fin och så sofistikerad så att de här problemen med antisemitism, det skulle lösas automatiskt. Mycket snart så kommer det här inte att existera. Han hade det hoppet. Men när han blev kallad till Paris i slutet på 1800-talet så var han med där för att bevaka en rättegång mot en viss person som heter Alfred Dreyfus, som var kapten i den franska armén och han var jude. Och han anklagades för att ha sålt militära hemligheter till Tyskland. Bevisen var nästan obefintliga mot honom, men när han bevakade den här processen så märkte han att det fanns ett sådant uttalat hat mot den här mannen. Inte så mycket på grund av vad han hade gjort, för det fanns knappast inga bevis för det, men därför att han var jude. Och den de tankegångar som kom fram, det som skrevs i tidningarna i Paris, i Frankrike vid den här tiden, fick Theodor Herzl att tänka i sitt hjärta att judarna kan inte och kommer aldrig att vara säkra om de inte har sin egen plats. Och han kallas och anses vara den moderna sionismens fader. Därför att han började att jobba med möjligheterna att judarna skulle få sitt eget land. Efter att de inte haft det på 2,5 tusen år. Och vid den här tiden så var Israel ockuperat av det ottomanska imperiet. Det vill säga det vad som vi kallar Turkiet idag. Men det är inte riktigt samma den, men det är en annan sak. Men det var ottomanerna. Och ända sedan 1517, samma år som Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkdörren, samma år, det var det, från det året hade ottomanerna ockuperat det här området. Men det skulle snart förändras. Hur? Jo, därför att under första världskriget så stred ottomanerna på tyskarnas sida. Och engelsmännen var på den andra sidan. Och det fanns en jude som hette, jag vet inte ens hur man uttalar hans första namn, Weismann. Och han bidrog med en kunskap som gjorde att Storbritannien vann kriget. Och som tack för det så frågade James Balfour, som var Storbritanniens premiärminister vid den här tiden, han sa: hur kan vi tacka dig för din insats i kriget? Och Chaim, som jag förmodligen uttalar fel då, Weismann, han sa: jag skulle vilja att judarna får sitt land tillbaks. Och James Balfour gav honom den rätten, och det kallas för Balfour-deklarationen. Den inträffade alltså 1917 vid slutet av första världskriget. Och vad som då hände, det var att man fick tillgång till landet. Man började kunna flytta in. Och det var inget land, utan det var bara en del av det ottomanska imperiet. Det var liksom inget folk i den bemärkelse som bodde där. Det var egentligen mest träskmarker som inte gick att odla, ingenting. Och någonting hände där, och folket började. Då kan man tänka sig att alla skulle flytta dit. Men det gjorde de inte. Precis som 1% kom tillbaks från Babylon, så var det bara några ytterst få som var intresserade. De andra bodde trots allt, trots förföljelserna, trots svårigheterna där de fanns runt om i Europa och världen. Trots detta så ville man inte flytta tillbaks. Och det gick väldigt trögt. Och det som egentligen gjorde att judarna började att flytta tillbaks, det var andra världskriget. Det var förintelsen. Då blev också nationen, det var inte en nation, utan det var bara att de hade rätten att flytta tillbaks till området, den här så kallade Balfour-deklarationen, men man var ännu inte ett land. Men den 29 november 1947 röstade FN om att det skulle bli ett land, och den 14 maj 1948 så hissades flaggan för första gången, och Israel var på nytt en nation efter 2,5 tusen år kringspridda i världen. Precis som Mose genom den heliga ande hade förutsagt. De skulle vara där ute, men den här lilla kvarlevan skulle bli bevarad, och sen skulle han föra dem tillbaka till sitt land. Dagen efter att Israel bildades attackerar 5 nationer som fanns runt omkring dem: Egypten, Irak, Jordanien, Syrien och Libanon. De hade absolut ingenting att strida med rent vapenmässigt, men Gud övernaturligt hjälpte dem att inte bli drivna ut i havet. Några år senare inträffade någonting 1956 som kallades för Suezkrisen. Vi ska inte gå in på de detaljerna. Återigen en allvarlig situation. Israel var i krig med bland annat Egypten och flera andra länder i området. Och gick segrande också ur denna. 1967 hade vi det som kallas för sexdagarskriget. Som också ledde till att vissa delar som man idag talar om ockuperade områden. Men det fanns ett skäl till detta, därför att man använde de här platserna för att bokstavligen talat sätta upp raketramper och skjuta rakt in i Israel. Det får man i princip inte höra på nyheterna. 1973 anföll ett antal grannationer Israel på den absolut heligaste dagen, Yom Kippur. Det kallas för Yom Kippur-kriget, därför att man valde den dagen, därför att man visste att alla så att säga var firade den här högtiden. Och sen 1982 så blev det också ett krig med Libanon. Och vi har vetat att det har varit flera tillfällen då det här har skett. Och varför säger jag allt detta? Jo, därför att idag vet vi att Israel är väldigt välutrustat militärt. Men det var inte så då. Och det är helt otroligt att se hur de lyckades i början. Det här övernaturligt. Gud förde dem inte tillbaks dit för att lämna dem i sticket. Nu var de på plats. Och Bibeln talar om att det kommer att bli ytterligare ett stort krig. När Gog och Magog, som vi läser om i Hesekiel 38-39, kommer att attackera Israel i den yttersta tiden. Och hela världen kommer att hålla andan, men Gud kommer att övernaturligt hjälpa dem ur också den här. Så det står så att hela världen förstår att Gud är deras Gud. Det betyder inte att världen vänder sig till denna Gud, men det betyder att man förstår det. Och det finns mycket att säga om Gog och Magog, men vi får se vilka de är. Men de flesta bibellärare som har spårat de här folken genom vad vi ser i Bibeln tror att det har med Ryssland att göra och ett antal andra länder som kommer att sluta sig till dem i det här försöket. Så, vad är det vi säger? Jo, vi säger att de ska tjäna avgudar, men Gud ska bevara en kvarleva och han ska föra dem tillbaks till sitt land. Och nästa gång så kommer vi att tala om att de ska gå igenom vedermöda. Kommer att tala om den tiden, antikrist. Och sedan att de ska återvända till Gud. Det kommer vi också att tala om. Därför att i slutet kommer de att göra det. Och det sista, den sista punkten är att Gud kommer ihåg sitt förbund. Och han reser upp dem återigen inför tusenårsriket. Och de blir den nationen genom vilken han använder. Så, nu kommer vi tillbaka till första Korinthierbrevet 10. Där vi säger att allt det som skrevs om Israel, det har någonting, eller det som skedde med Israel, det står skrivet för att vi kan lära oss någonting av det. Så vad är det vi kan lära oss av det här? Jo, vi också tillber avgudar. Vi också dras bort till avgudarna, vad de än är. Det är helt ofattbart egentligen, liksom hur olojala vi är till vår frälsare som troende. Hur många avgudar vi har, hur många saker vi sätter först i livet, prioriteter och annat. Så de finns där. Och vi är inte så intresserade egentligen av att gå, jag menar, liksom, vi säger, jag vet, vi sa någonting, jag frågar en person och så säger jag hinner inte. Ja, okej. Men det där är lite en sanning med modifikation. Om jag kan så vill jag. Ni vet hur det är med prioriteter. Om jag verkligen vill någonting så kan jag. Men vad är det som är värt egentligen i den här världen att söka? Om allting, säger Hebreerbrevet, ska skakas. Om allting ska skaka, ingenting av denna materiella värld som vi ser runt omkring oss kommer att bestå. Logiken nu, kopplar vi på. Är det någonting att sträva efter? Nej, uppenbarligen inte. Vad är det som inte kommer att skakas? Vad är det som alltid kommer att bestå? Jo, Guds ord, som är för evigt fast i Psaltaren 119 och vers 89. Det kommer inte att förgå. Inte ens en liten prick i detta ord kommer att förgås i Matteus 5:17. Utan det är det som han säger. Investera i det som består. Investera i Guds ord. Investera i de eviga tingen. Sätt era sinnen, skriver Paulus i Kolosserbrevet 3, versarna 1 och 2. På det som är där ovan, inte på det som är här nere. Och jag tänker på det här att Gud ska bevara en kvarleva. Det har han gjort också. Jag tänker på våran församling under alla år. Och jag menar inte bara just Stockholm. Jag menar nu världen över. Det finns över 500 Great Grace-kyrkor idag. Många av dem, inte alla, men många av dem är väldigt små. En del är lite medelstora, några också ganska stora. Men det är helt otroligt. Jag älskar det här. Jag var på en konferens ganska nyligen här i Lviv och människor kom överallt. Några hade kom från Tumen, jag tänkte säga Brasilien, men jag menar Sibirien. Och de hade rest 3 dygn på ett tåg, liksom dag och natt, liksom så här. Och de kom med sina biblar och sina små väskor och man hade med sig sin mat liksom och i väskorna och åt liksom. Totala mirakel, överallt, liksom. Men de har inga pengar, de har ingen tid, de har ingen möjlighet. De har liksom ingen såna grejer som vi tänker sådär liksom. Budgetar och semester och liksom, men det existerar inte. Och man kommer liksom långväga. Varför? För att höra någonting från den här boken. En kvarleva som Gud är trofast att bevara. Överallt finns vi människor. Och han ska föra dem tillbaks till sitt land, sa vi. Hur kan vi tillämpa det? Vi kan återvända till honom. Det nya förbundet är alltid där. Vi kanske inte alltid lever i välsignelsen av det nya förbundet, tyvärr. Men de finns alltid där tillgängliga. Det för mig är det liksom helt ofattbart att Gud aldrig tröttnar på oss. Jag menar, vi har gränser, eller hur? Vi kanske hävdar att vi är kärleksfulla och nådesfulla och förlåtande och så vidare. Kanske vi hävdar det. Det gör vi kanske inte heller oftast, men även om vi gör det. Så vet jag att vi har gränser. Väldigt snabbt kommer de här gränserna fram faktiskt, vet jag. Åtminstone i mitt fall. Men Gud, det finns inga gränser. Liksom att hans nåd är för evigt. Eller hans barmhärtighet är att han sagt en ny varje morgon. Och han vill föra den här kvarlevan. De som vill höra hans ord. De som söker honom. Han vill att de ska återvända. Och jag tänker mycket på det här. Liksom väckelse i den sista tiden. Vi har hört det mycket. Människor talar om det. Människor tror på det. Människor hoppas på det. Och så vidare. Och vi vet att det sker. Faktum är att vi hör inte så mycket om det. Men det sker mycket. Det är bara att vi ser inte så mycket i vår del av världen just nu. Kanske här också. Men i många delar av världen går Guds församling framåt väldigt starkt. Det är faktiskt så. Väldigt många människor kommer till tro på olika håll i världen. Och det är fantastiskt att tänka på hur trofast Gud är. Han för oss tillbaks. Och jag säger detta. Jag lyssnar mycket mellan varven på gamla Pastor Stevens budskap. Jag lyssnar på saker som undervisning, fredagkvällar, hemma hos Sabos, bibelskola. Vilken unik undervisning vi har tillgång till. Och jag tror att jag kan säga det med tanke på min bakgrund, att jag ändå har någonting att säga där, att det är väldigt unikt. Jag har hört väldigt många fantastiskt begåvade pastorer och bibellärare och allt vad det är. Men jag har knappast aldrig hört någon sådan undervisning som kommer från pastor Stevens. Och det är helt fantastiskt att lyssna på det. Vilken urskiljning. Vilken liksom, inte bara det där att gör rätt, gör det här och det här. Men djup bibelundervisning. Där liksom texten blir levande gjord genom den helige ande. Och det talar till våra hjärtan. Och jag tänker ibland, liksom, jag fattar inte hur de här orden kommer bara rakt in i våra hjärtan. Och jag tänker, men hur kan han veta det här? Men han kan inte veta det. Men den helige ande som talar till honom vet det. Och det är samma sak med oss. När vi är fyllda med Guds ande, när vi, då urskiljer vi allting. Men ingen kan förstå oss. I första Korinthierbrevet kapitel 2 och 3. Där den andliga människan jämförs med den oandliga människan och den kötsliga människan. Och det står att den andliga människan förstår allting. Vi urskiljer. Vi har sån här andlig radarblick. Vi förstår. Vi låter oss inte dras med till alla de här grejerna som finns runt omkring oss. Men samtidigt är det ingen som kan lista ut vilka vi är. Liksom. Vi ser ut precis som alla andra människor. Vi går till jobbet. Vi gör allting annat. Men ändå så är vi så annorlunda. Och jag ser det hela tiden. Vi ser det på arbetsplatserna. Vi ser det i skolan. Vi ser det överallt. Folk försöker liksom. Vad är ni för några liksom? Vad är det här för någonting? Vad är ni för dårar egentligen som går omkring och tror på någon slags Gud som någon har hittat på liksom? Hur kan någon vara så dum år 2012 i Sverige, upplysta människor? Det är bevisat att vi kom från aporna, att evolutionen är sann, alla de här grejerna. Och de saker som vi inte har fått svar på, det kommer vi snart att få svar på. Var så lugna. I mänsklighetens namn, i humanismens namn, i vetenskapens namn. Vi vet allt, vi kan allt. Det är lugnt. Och ni går omkring, men okej, okay, det är väl okej okay för er då. Tro på det där tramset då. Det är väl okej, okay. Ni kan göra det. Men försök inte pracka på det på någon annan. Men om det får er att känna er bättre, då är det okej. Okay. Men det är inte det vi tror på. Vi tror på en levande Gud som har förutsagt 10 saker. Han ingick ett förbund med Abraham. Och innan någonting av detta hände så förutsade han alla de här 10 sakerna. Och vi ser nu att Israel åter, det var punkt nummer 7. Det finns 3 punkter kvar. Vi kommer att tala om dem nästa gång. Och de ligger i framtiden. Om de första 7 punkterna av den här profetian blev bokstavligt uppfyllt i detalj. Och vi kan se det genom att studera historien. Vad är det då som säger att inte resten också kommer att göra det? Det som ligger i framtiden. Varför? Det är Guds ord. Det är han som vet slutet från början i Jesaja 46:10. Det är han som kallar på saker, som det står i Romarbrevet, innan de ens är till. Det är han som har skrivit den här boken. Och det är den boken vi tror på. Och det är inte en krycka för dem som liksom inte har någonting annat. Som inte klarar av verkligheten. Liksom, folk säger ibland, vad är du motiverad av? Så liksom, vad är det som motiverar dig att studera Bibeln och predika Bibeln och så vidare? Och så tänker man då, liksom, är det någon sån här lyckorus man får av det? Eller är det någon slags trygghet i tillvaron? Jag brukar säga, det är sanning. Jag är motiverad av sanningen. Det är inte, sanningen är, ni vet själva hur det är. Sanningen är inte så bekväm. Och jag menar, det vore jätteskönt liksom att vara i ett sammanhang där man inte hörde sanningen, så man kunde leva i sina små lögner och sitt bedrägeri och liksom säga, allt är okej. Men sen, och det är det många människor gör. Man vill inte sitta under en undervisning som skär rakt igenom själen, som delar ande och själ, som det står i brevet 4:12, och talar in i våra hjärtan och sätter fingret på de här sakerna och säger att, vet ni, du måste dö till dig själv. Du måste bli född på nytt. Men när du har blivit född på nytt så har du fortfarande kvar köttet. Och köttet måste korsfästas. Du måste ge upp dina rättigheter att ha rätt. Att leva ditt eget liv. Och att underordna dig honom. Hans fantastiska plan. Därför att den är så mycket bättre. Det är det vi inte tror. Och det är där vi strider. Dag ut och dag in. Och avgudarna, de är mycket bekvämare. Därför att avgudarna, de gör vad vi säger. När vi är klara med våra lilla tillbedjan och sätter in dem i ett skåp och låser till. Inga problem. Där kan de vara. Sen gör jag mitt liv. Men så kan man inte göra med den levande guden. Så kan man inte göra med himmelens gud. Han är där. Var vi än går. Han är på nattklubben när jag går dit. Och det är mörkt liksom. Allting. Han är där. Han är överallt. Han ser oss. Det finns inte någonstans. Jag jobbade med en man som sa att jag tror inte Gud kan se om jag har sån här. Du vet liksom. Den här tjock blyplatta. Så för att det kan inte Gud se igenom. Så han sa att vi skulle kunna ha sådana där och gömma oss under. Han bara gjorde sig dum liksom. Men vi tror det att det finns någon plats dit vi kan fly. Från Guds närvaro. Men vi kan inte. Och det är en skrämmande tanke. Om det inte vore för Guds karaktär och natur. Att han är en god Gud. Han är en underbar Gud. Han är kärlekens Gud. Han är tålamodets Gud. Han är nådens Gud. Han är barmhärtighetens Gud. Han är den Gud som har en fullkomlig perfekt plan. Och den enda anledningen till att vi är här idag. Vet du vad den är? Det är för att vi ska förhärliga honom. Han kunde lika väl ta hem oss omedelbart i det ögonblick. Okej, nu är du frälst. Pum! Nu är vi borta. Liksom, vad ska vi släpa oss runt för i den här världen? Jo, av den enda anledningen att Gud letar efter kärl. Vessels, kärl som han kan använda, där han får låna vår mänsklighet för att uppenbara sin gudomlighet. Och det är exakt det som vi gör när vi tar till oss hans ord. Så händer någonting i oss på insidan. Någonting händer. Vi börjar att reflektera honom. Vi börjar att manifestera honom. Och människor ser det. Vi är som alla andra. Ja, men det finns någonting i oss. Gud själv, universums skapare. Den levande guden finns i oss. Och det är fantastiskt. Och nu blir det lite entusiastisk predikan på slutet här. Men i den här serien om judarna som vi kan lära oss så mycket av också som människor idag. Herre, vi tackar dig, eller som kristna jag, Herre, vi tackar dig just nu. Välsigna de här tankarna. Underbart. Tack Jesus att vi får lyssna till ditt ord. Tack att vi får ta till oss det Jesus på ett underbart sätt. Vi ber i ditt dyra namn. Amen. Kan vi köra en repris?